Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hej och välkomna till avsnitt 98 av podden Vi går till historien. Och 98, hur känns det?
Jo, det är väl ett imponerande antal. Och vi har ju på dessa 97 avsnitt då, med början på 500-talet efter Kristus och kungahögarna vid Gamla Uppsala, nu kommit fram till ett kungligt envälde och 1680-tal. Och det säger Ulf Gemsjö som pratar med Fredrik då. Och ja, vi går väl tillbaka. Vi talade ju förra gången om Karl den XI som gråkappan som inkognit och reste omkring kors och tvärs i Sverige för att få en sann bild av hur folk hade det. En kung som tal om svagas parti och straffar maktfullkomliga ämbetsmän. Det är kanske en sån kung vi skulle behöva idag, eller vad tycker du?
Svårt att vara anonym, va? I sociala medielandskapet på mobiltelefoner.
Ja.
Han kunde kanske klä ut sig lite.
Ja. Alltså med tanke på att ständiga resande där och umgicks med vanligt folk så att säga. Så, det var ju så att väldigt stor del av svenska folk hade ju faktiskt sett sin kung. Eller i alla fall kände till någon som hade sett honom.
Ja. Men det skulle vara kul om hon nuvarande åkte ut i utsatta områden och ja, försökte bilda sin uppfattning.
Ja,
ni två toaletter i den här lägenheten.
Ja, just det. Han får byta färg på kappan kanske. Så ska få sin egen identitet där. Ja, vi talar också om den lutherska kyrkans starka roll, om ny kyrkolag, bibelöversättning, katekes och psalmbok. Allt i nära samarbete med den kungliga envåldsmakten. Läsningen i framförallt katekesen gör att det svenska folket är bland de mest läskunniga i världen. Och vi slutade med dessa häxbränningar som till sist kom till Stockholm. Men där fick ett abrupt slut. Det var väl vår avslutande cliffhanger i förra avsnittet. Ja, Karl XI är ju en intressant kung som vi konstaterade förra gången. Kanske då och då underskattad i vår svenska historia. Känd, visst. Men ändå lite i skuggan av Gustav Vasa och Gustav II Adolf. Fadern Karl X Gustav och sonen Karl XII. För hans karriär är ju ganska otrolig. Den är från början så svag och tafatt, faderlös och modersbundna gosse som tar över ett Sverige med stora problem, en eländig ekonomi, ett försvar i stort förfall, misslyckat krigande i Tyskland där Ludvig den 14 i Frankrike räddar kvar våra tyska provinser och snart på väg att förlora de sydliga landskapen till ett offensivt Danmark. Men kungen slår tillbaka danskarna, gör sig enväldig och ordnar upp landets ekonomi genom reduktion och förmyndarrift, rustar upp flott och armé och inleder en för denna tid ovanligt lång fredsperiod. det som en grupp högadliga herrar i förmyndarregeringen totalt misslyckas med, ordnar nu den 25-årige unge mannen genom hårt arbete, pliktkänsla, oegen nytta, hårda krav på sig själv och sin omgivning. Ja, att Karl XI ändå hamnat lite i skuggan av mer färgstarka föregångare och efterföljare kanske också delvis beror på just det. Han är ju ingen karismatisk person, vad jag kan förstå, utan han var en introvert, tyst, säkert ganska tråkig, osocial människa. Jag tror att det kan ha spelat in i minnet av honom?
Jo, ja, men självklart. Vi får ju se exempel på hur kanske en person med ADD eller liknande skulle styra Sverige. Eller nej, mer kanske en expert, en sakkunnig, en som inte hade de här kanske lite mer narcissistiska dragen som en del andra kungar nog hade.
Mm.
Och resultatet är ju lyckat alltså. Eller vi får väl se, vi är väl inte klara med honom än, men jag är imponerad. So far.
Ja, absolut, det blir man. Ja, han gjorde sig envälde. Alltså 1600-talet är ju det kungliga enväldets storhetstid med Ludvig den 14 i Frankrike som den stora förebilden för Europas regenter. En kung som har fått sin makt av Gud och som bara är ansvarig inför honom. Medborgarna ska därför lyda kungen som han lyder Gud. Riksdagar upplöstes eller förvandlades till lydiga redskap för monarken. Det fanns ju några undantag. I England misslyckas Stuart-kungarna med att införa en konungslig envåldsmakt efter den så kallade ärorika revolutionen 1688 tvingas Jakob den andra avgå. Det är parlamentet som styr. Nederländerna och Schweiz är ju två andra undantag. Frankrike är ju 1600-talets stormakt. Fransk kultur och det franska språket är det som gäller. Karl XI byggde ut sin envåldsmakt stegvis under 1680-talet och början av 90-talet, framförallt under riksdagarna 1680, 82, 86. 1693 har kungen nått det absoluta enväldet och uttrycker det genom en berömd formulering där han beskriver sig som, citat, en envålds allombjudande och rådande suverän konung, den ingen på jorden är för dess aktioner responsabel, utan har makt och våld efter sitt behag och som en kristlig konung styra och regera sitt rike. Men om vi nu ser det karolinska enväldet som inspirerat av det franska så finns det ju mycket stora skillnader i hur Ludvig den 14 och Karl den 11 framlevde sina dagar på sina respektive slott på Versailles och Tre Kronor. Ludvig den 14 har ju inget egentligt privatliv. Allt han gör är offentligt inför publik. Från där han går upp på morgonen med Petit Levé och Grand Levé, där adelsmän i noga rangordning kopplat till olika klädesplagg och olika status hjälper honom med påklädningen. Samma rutin har drottningen, Ludvigs spanska kusin Maria Theresia. Där kunde de med ståndsförnäma hovdamerna, sägs det, ibland bli oense om vem som skulle räcka drottningen vilket plagg. Så hon vid något tillfälle fick stå helt naken och vänta på att man skulle komma överens om vem som skulle överräcka de första plaggen. När det gäller Maria Theresia var det ju för övrigt i hög grad ett resonemangsäktenskap. Att vara tillsammans med henne såg Ludvig som en äktenskaplig plikt. Han hade många älskarinnor, något som också inspirerade många andra regenter. Likaså äter kungen ensam inför publik. Är han någon dag på ett extra gott humör kan han be någon värdig, som till exempel sin bror, att sitta ned och dela hans måltid. Och vid kvällens couché sker avklädningen enligt mönster från morgonens påklädning. Allt blir som en slags, ja, som en slags teaterpjäs med kungen i huvudrollen. Ja, en inte så attraktiv roll egentligen, eller vad tycker du?
Jag nämnde ordet narcissist förut. Han måste ju vara definitionen på det.
Ja, jo, det stämmer. På Tre Kronor går det helt annorlunda till. Här finns inte mycket glans och pompa. Det är inga offentliga påklädningar eller måltider och verkligen inga älskarinnor. Kungen är enkel i sina vanor, inte minst när det gäller kläder. Och det här är något som utländska diplomater registrerar. Kungen har ofta samma slitna blåa rock och höga ryttarstövlar. Det enda fåfänga, om nu det var bakgrunden, är att när han tidigt började få grått hår bär en lockig peruk. Men det var ju tidens sed. I kontrast till Ludvig XIV och andra kollegor i sina praktfulla utstyrslar är Karl XI prototypen för soldatkungen med enkla vanor och enkel klädsel. Något som ju sen sonen Karl XII ytterligare utvecklade. Han hade inte ens en peruk. Sen brukar man ju gärna visa att bakom det glassiga livet på det fantastiska Versailles fanns en dekadent och smutsig och nästan osmaklig verklighet. En ofta nämnd skröna som du kanske har hört är ju den här om att Versailles saknade toaletter. Bakgrunden skulle vara att man inte gärna vill acceptera att smått gudomliga kungliga personer skulle ha behov av att gå på toaletten. Det sägs ju att det fanns en stank i salongen av att man gick bakom sofforna och kissade. Och när det gäller det andra behovet, alltså nu närmar oss kanske en ny målgrupp, kanske sjuåriga Teddy och hans kompisar, eller vad tror du?
Jag tror till och med yngre.
Okej, okay. SD-nivåerna, ja. När det gäller alltså det andra behovet, då skulle det gå till så att en kunglig eller högt uppsatt person med uppkommet behov av att behöva gå på toaletten på ett speciellt sätt knäppte med fingrarna, varvid fyra pager skyndade fram med redskap och uppgifter. Två bar en skärm, en bar en hink och en bar en spade. Så avklarades behovet bakom skärmen direkt på parkettgolvet, varvid de båda andra med spade respektive hink såg till att spåren av toalettbesöket direkt avlägsnades.
Mm. I stor skillnad mot vår kung idag som vill ha minst två toaletter.
Ja, just det, nu är du tillbaka där. Ja.
Ja, jag tänkte knyta ihop den säcken.
Ja. Okej, om vi går till den 14:e person så var han ju kung Sol på sitt slott. Vägar går ju likt solstrålar i olika riktningar från slottet. Versailles är ju inte bara ett enormt slott, ja, från början var det ett ganska enkelt jaktslott byggt av fadern Ludvig den 13:e och sen påbyggt under 1600- och 1700-talet. Utan det finns ju också ett jättelikt parkområde med planteringar, träd, buskar, häckar, fontäner, statyer, kanaler, sjöar, skogar, dammar, vattenfall. Allt omgivet av en 4 mil lång mur. Områdets yta lär motsvara Stockholms stads. Men man fick då en annan uppfattning av den praktfulla kungen om man kom honom fysiskt nära. Han var helt skallig redan som 20-årig och bar därför alltid peruk. Han tvättade sig aldrig, borstade aldrig tänderna. Man trodde att tvål och vatten kunde leda till sjukdomar spridda genom vattnet. Kungen var känd för sin dåliga andedräkt och ständiga svettlukt. Mot det sistnämnda använde han dock olika parfymer. När det gäller munnen så ledde han ständiga tandvärk till att man när han var 40 år drog ut, utan bedövning, samtliga tänder. Men operationen med primitiva, förstås inte rengjorda verktyg ledde till att underkäken sprack och åkte ned, så en del av maten samlades vid måltiderna nere i gommen och blev kvar där. Och det här ledde förstås till en fruktansvärd stank. Och den här så småningom ruttna maten kunde komma ut genom näsan. Alltså hela käken var i sprucken när han åt. Och till exempel fick ett nysanfall eller hostanfall. Ja, du kanske har hört talas om det här.
Ja, men jo, kanske. Men det är tur att jag precis ätit, vilket är tur. Annars hade det nog varit svårare, tror jag.
Ja, ja just det. Jo, vi tog ett uppehåll för lunch här av det skälet. Ludvig fick även utstå andra hemska operationer. Bland annat hade han på grund av en fistel en svår smärta i ändtarmen så att han inte kunde sitta till häst. För att förbereda en operation för att få bort den tränade läkare på frivilliga tvångskommenderade stallpojkar och även fångar, var flera dog. Men operationen på kungen lyckades, en säkert oerhört smärtsam historia. Ingen som helst bedövning användes här heller. Alltså, Ludvig den 14 måste ha varit oerhört seg, haft en mycket stark fysik i grunden, för han överlevde alla smärtor och han blev faktiskt 77 år. Han är den monark som regerat längst i Europa i 72 år, han var bara 5 år när fadern dog och han blev kung. Så för att återigen då komma till vår kung 50 år, det är ju inte mycket att komma med. Karl den 16 Gustav, han får kämpa på i 23 år till om man ska slå det rekordet.
Det känns ganska svårslaget faktiskt.
Ja, faktiskt.
Men vi blir ju allt äldre, men ändå. Så vi får se.
Vi får se. Eller du får se. Tillbaka nu till Karl XI. Efter 1686 års riksdag tillsätts en kommission för att utarbeta en ny allmän lag för riket, en gemensam lands- och statslag. Och ordförande för kommissionen blir den mycket duglige och energiske Erik Lindsköld. Den är östgötte med unik klassresa bakom sig. Gick precis som kungen upp varje morgon klockan 5 och arbetade till sent på kvällen. Han var skicklig på att kompromissa fram lösningar och hade dessutom en mycket god stilistisk förmåga. Lite symboliskt så dör detta år 1686 själva sinnebilden för det Sverige som nu gått i graven, Magnus Gabriel de la Gardie. Han representerar ju höjdpunkten av den svenska högadelns storhetstid i mitten av 1600-talet. Rik, bildad, vacker, social, mäktig, ingift i kungafamiljen, ägare till mängder av slott i Sverige, Finland, Baltikum, svenska Pommern. Son till Jakob de la Gardie, Moskvas erövrare, och Ebba Brahe, Gustav Adolfs ex. Han hade innehaft alla ledande poster i landet, rikskansler, riksskattmästare, riksdrotts, riksmarskalk. Han var drottning Kristinas främste gunstling, men föll ju, som du kommer ihåg, senare i onåd hos henne. Men han återkom till kungagunsten när Karl X Gustav tog över, och han var ju gift med hans syster Maria Efrosyne. Han var general i 30-åriga krigets slutskede och var generalguvernör i Livland och skötte dess krigföring under Karl XIII Gustavs polska krig. Som rikskansler ledare för förmyndarregeringen för Karl XI. Men blev sen själv kanske det största offret för den unge kungens reduktion och förmyndarrevs, fick bara behålla slottet Venngarn i Uppland. Drar sig bitter tillbaka, ägnar sig åt religiösa grubblerier, skriver psalmer. Hans bittra kommentarer har vi tidigare citerat. Många kända slott uppförde han eller byggde om, som Makalös vid Kungsträdgården i Stockholm, Drottningholm, Karlbergs slott, Jakobsdal, dagens Ulriksdal och så vidare. Men han hade en svaghet, kommer du ihåg vilken vi brukar ta fram här?
Att han inte fick saker gjorda, var det han?
Det är alldeles riktigt. Och dels det, och också, visst, han blev passiv när problemen hopade sig. Och också en total oförmåga att sköta pengar. Den träffsäkra italienska ambassadören Magalotti, som vi ofta citerat, beskrev de la Gardie som, citat, den vackraste mannen i världen med ett livligt snille och en naturlig vältalighet. Han talar latin, italienska, franska, tyska och holländska, bildad i historia, politik och filosofi, synnerligen välunderrättad om Europas politiska förhållanden. Men han är också, skriver Magalotti, den sämste hushållaren och den största slösaren i världen.
Mm, just det. Ja, saker gjorda kanske han fick, i och med att du nyss hade nämnt alla de här slotten. Men just det, dålig med pengar.
Ja, just det. Men, ja, men du har en poäng där, för att visst, han byggde massa slott och så, men och samlade konst och så. Men när det blev politiskt skarpt läge, då drog han sig ofta undan till något av de här slotten och hade svårt att fatta beslut. Hans hustru Maria Frosyne, Karl XI:s faster alltså, hon gjorde allt för att brorsonen skulle mildra följderna av reduktionen, åberopande det nära släktskapet något Karl vägrade ta någon hänsyn till. Medan Magnus Gabriel som sagt fick behålla en enda gård, Vänngarn, fick Maria Frosyne behålla en gård, Höjentorp i Västergötland, som hon fått av drottning Kristina i samband med hennes bröllop. När nu maken dör beskriver hon sig som, citat, en fattig falskgrevedotter som haft en svensk man och ingenstädes vet ute i världen någon tillflykt än till Gud, alla änkors tröst. Och hon är mycket religiös och har som valspråk Gott ist mir alles. Hon vädjar till sin bror som kungen att, citat, av kunglig nåd unna hans usla faster, bedrövade änka och främling här i Sverige, eftergift i fordringar och skydd mot ytterligare konfiskering. Men förutom att förbehålla dessa båda gårdar vägrar kungen göra något mer. Trots hennes vädjanden vägrar han betala farbror Magnus Gabriels begravning och räddar inte heller hennes smycken från försäljning.
Alltså, den här Karl den XI, han bara stiger och stiger. Det är,
ja.
Han är på väg till att bli den absoluta favoriten här.
Vi får ja, se. Intressant. Det finns en anekdot där, när faster blivit änka då, hälsar han på henne på Höjentorp och får ett minst sagt frostigt mottagande. I matsalen har förstinnan dukat upp en kunglig måltid bestående av en sillstjärt och en hav. Kaka. Kungen frågar, har vi icke bättre kost att bjuda på? Varvid faster replikerar, nej, som du dukat så må du äta. Ja, då är det lite fyndigt.
Tyck synd om mig. Som
ja. Det där. Året därpå, mitt i alla dessa bedrövelser, så dör även Maria Efrosyn. Av parets 11 barn blir bara 3 vuxna. Den enda sonen dör ogift. En dotter gifter sig med greven och fältmarskalken Otto Wilhelm von Königsmark, som är känd för en mycket spektakulär händelse som du kanske har talat om. Han är med i Skånska kriget, men sen kommer sig i konflikt med Karl XI på grund av reduktionen, precis som de andra barnen till, alltså de här 3 kusinerna till kungen blir. Han går då i venetiansk tjänst och befinner sig 1687 i Aten, där han krigar mot Osmanska riket. Alltså turkarna behärskar ju då Grekland och ja, de behärskar hela Balkan. Och hade ju till och med hotat den tysk-romerske kejsarens Wien 1683. Känner du till den här historien, vad som hände där i Aten med Königsmark?
Nej,
berätta. Jo, Königsmark han sköt med sina kanoner mot Parthenon, det berömda templet på Akropolisklippan. Turken hade ett krutupplag i Parthenon som vid Königsmarks bombardemang delvis sprängdes i luften. Taket faller samman, pelar huggs av, statyer faller till marken. Så ja, något vi kanske inte vill kännas vid är alltså att det var en svensk officer som förvandlade det oskattbara Parthenon-templet, den grekiska antikens främsta tempel, delvis till en ruin.
Och ändå är vi välkomna dit som turister. Det ja. Har de glömt bort då?
Eller ja, om, förhoppningsvis. Mm. Den nya allmänna lagen utgår från det kungliga enväldet. Det står i den så kallade kungabalken. Citat, konungen är alena rådande och bjudande, och för den skulle konungens makt och välde utöver hela sitt arvrike alldeles obeskränkt. Ty är och konungen ingom någon räkenskap skyldig i något motto, utan Gud alena, genom vilkens allmakt det konungsliga regementet styres och styrkes. Ja, man får väl säga att riksdagsmännen nu därmed har tappat allt sitt inflytande. Något Karl XI inser är viktigt är makten över tjänstetillsättningar. Tidigare skulle regenten tillsammans med rådet sköta det, men rådet har ju spelat ut sin roll. Nu är det kungen själv som utser alla högre befattningar och kan ju därför förstås se till att de besätts med lojala medarbetare. Det är väl någonting som även dagens regeringar, att man inser vikten av att tillsätta rätt folk på höga tjänster, eller hur?
Jo, men absolut. Och vissa är bättre än andra och så vidare. Men det är klart, det är så det fungerar.
Ja, att framförallt hitta mot regeringen då lojala personer. Det står om detta i kungabalken. Konungen äger makt över hela sitt arvrike. Alla ämbeten i gemen, både ute i det världsliga och kyrkestånd, efter sitt konungsliga behag att giva och utdela. Samtidigt som Karl XI är känd för att ha knäckt den gamla högadeln politiskt och ekonomiskt är han den regent som nyadlat flest personer. Han introducerar inte mindre än 600 nya adliga ätter. Han fördubblar antalet grevar från 21 till 42. Allt förstås för att skapa en adel som har kungen att tacka för sin upphöjelse. Man kan väl säga att kungen tar makten över riddarhuset. Dess ledande representanter är nu höga statstjänstemän, inte som tidigare högadliga stora jordägare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Kungen övervakar noga att alla sköter sina tjänster. Vid ett tillfälle hade en häradshövding i Östergötland, en viss Ribbing, uteblivet från ett möte med en för kungen icke acceptabel ursäkt. Kungen skriver då till Ribbing, citat: "Vi kan för ingen del kunna tåla att våra betjänter för deras plesir, alltså nöje va, och private angelägenheters skull skulle sätta vår tjänst tillbaka." Kungen tillägger att Ribbing verkligen inte ska tro att han är oersättlig, att det istället är lätt att hitta, citat, "så habile tjänare som i ären, som en större håg skola visa en i gören till att förrätta vår tjänst som sig bör." Vad säger du om den tillrättavisningen?
Alltså vilken maktspelare egentligen. Och ja. Nitisk och lägger sig i såna här saker. Det är inga lösa tyglar eller det kallas inte. Nu så här, tillitsbaserad styrning som präglar liksom dagens hantering av myndigheterna.
Så en sån här tillrättavisning skulle inte Ulf Kristersson kunna skicka till någon medarbetare där på i dina departement. Nej.
Jag skulle bli väldigt förvånad.
Den nya eliten stödjer ju också kungen när det gäller reduktionen, förmyndarrevsten och den livsviktiga upprustningen av armén och flottan. Under skånska kriget hade det ju uppdagats att det svenska försvaret befann sig i ett katastrofalt skick. Den danska flottan krossade den svenska och den danska armén landsteger i och översvämmar Skåne. Först efter enorma ansträngningar lyckas man ju vända utvecklingen efter segern i det blodigaste och mest kända slaget mellan svenskar och danskar, slaget vid Lund. Efter freden inser Karl XI att såväl armé som flotta måste upprustas. Danskarna skulle säkert göra nya försök och få tillbaka den tredjedel av sitt rike som man förlorat i frederna i Brömsebro och Roskilde. Men läget på kontinenten är också ständigt oroligt. 1682 ingår Sverige ett förbund med Holland och får då Frankrike och Brandenburg som fiender. Alltså, jag tror inte att Karl XI, som flera av sina föregångare, ville utöka stormaktsväldet, utan här gäller det att försvara det. Han vill nu ha fred för att bygga upp sitt land, och för att behålla freden åberopas som alltid i historien, inte minst i våra dagar, det kända gamla romarcitatet "Si vis pacem, para bellum", alltså...
Ja, det måste väl vara någonting i stil med... ett anfall, ett bra försvar eller något sånt.
Ja, just det. Vi vill ha fred, så förbereder för krig. Mm. Det är väl något som är högaktuellt idag, eller hur?
Ja, jo, verkligen.
Hans uppskattande av freden märks i hans nyårsanteckningar, där han varje år tackar Gud för att freden behållits. Ja, alltså det kan ju synas lite märkligt. Han hade ju älskat att vara ute i fält, dessa manövrer och exercisövningar före kriget. Men kanske hade också åren i Skåne under kriget fått honom att se det fruktansvärda lidandet som drabbade soldaterna och civilbefolkningen. Gustav Adolf och hans far, Karl XIII Gustav, hade ju krigat som erövrare i andra länder. Karl hade upplevt hur det egna landet föröddes. Man kan nog säga att reduktionens främsta mål var att få pengar till försvaret. Som vi tidigare berättat om flyttas flottan ner från isiga Dalarö utanför Stockholm till mer vintermilda Blekinge, där man ju också kom närmare fiende. Och där skapas ju staden och flottbasen Karlskrona. Och när det gäller landförsvaret kan man inte varje gång krigsmålen hopas förlita sig på impopulära utskrivningar, utan man behöver stridsberedda soldater i en permanent armé. Det har ju där legoknäktar, men de var ju dyra och opolitliga. Så, nu skapas det så kallade indelningsverket. Ja, det var inte något helt nytt. Redan Magnus Ladulås hade ju Arsnö stadga, kanske du kommer ihåg, låtit rika stormän utrusta ryttare. Och Gustav Vasa, han drar slutsatsen efter Dackupproret att legosoldaterna inte hade klarat av att bekämpa upproriska bönder i Smålandsskogarna och att de dessutom hade kostat alldeles för mycket pengar. Istället vill man nu på frivillig bas rekrytera bönder till en nationell armé. Lite som en första värnplikt faktiskt, unikt för hela Europa. Det förekom till och med redan på Gustav Vasas tid att soldater kunde få ett torp att bruka, ett soldattorp. Och nästa steg tas under Gustav II Adolfs tid, då de första landskapsregimenterna sätts upp. Men rekryteringen till dessa sker i huvudsak genom utskrivning att bönder väljer ut män som ska skickas dit. Och det här var ju inget populärt system. Många rymmer till skogs när kungens män kom för att hämta soldat. Rutger från Ascheberg och Erik Dahlberg får nu uppdrag av kungen att med hjälp av reduktionens frigjorda frälsjord som gått tillbaka till staten ordna ett nytt system. Varje landskap ska utrusta ett regemente om till en början 1200 man. En eller flera gårdar går samman för att ansvara för att varje soldat får en bostad med en mark, alltså ett soldattorp, där han kan försörja en familj. Och för många var ju det här en mer lockande möjlighet än att bli dräng på en gård. De indelta soldaterna ska inställa sig vart tredje år på sitt regemente för exercis och övningar. Det kunde också bli oftare. Och på det här sättet får ju landet en stående, välövad, självförsörjd armé. Det är en ganska genial idé, eller hur?
Mm, kanske man kan återinföra på något sätt.
Ja, nu behövs ju soldater.
Alla får från... en lägenhet i miljonprogrammet.
Ja, just det. Flottan får ett motsvarande system av så kallade båtsmän med båtsmanstorp. Och varje soldat får ett nummer och ett namn. Gustav II Adolfs och Karl den X Gustavs soldater, de hade ju hetat Erik Johansson, Lars Andersson, Olof Bengtsson, Anders Gustavsson. Men nu heter soldaterna Svärd, Frisk, Tapper, Trogen, Hård, Duva, Borg, Rask och så vidare.
Och, alltså, kunde man ges feg, värdelös, klantig?
Ja, om man själv hade misslyckats kanske. Bom finns ju. Vad det nu hade för bakgrund. Sen är också en viktig och intressant sak är ju att man får enhetliga uniformer. Tidigare hade det ju inte varit så sent som vi slagit vid Lund, kommer vi prata om det, hade man någon slags halmknippe där i hattarna för att se vilka som var svenskar och så. Nu får man ju då den här karaktäristiska blåa rocken med gult skärp. Karolinerna. Och i slutet av 1690-talet, då systemet var fullt utbyggt, kunde Sverige mobilisera 76 000 man. En mycket hög siffra i förhållande till vår dåvarande folkmängd på ungefär 2 miljoner. Och i inledningen av det stora nordiska kriget visade sig indelningsverkets styrka, men senare visade sig ändå inte räcka till. Systemet fanns kvar till 1873 då man bestämdes för allmän värnplikt och avvecklingen avslutades 1901. Men de indelta soldater som då fanns kvar fick om de ville kvarstå i tjänst. Den sista indelte soldaten Knut Ramén hade antagits 1899 och han blev kvar och gjorde tillsammans med en kamrat faktiskt fortfarande sina exercisövningar vid S1 i Uppsala 1967 då jag själv gjorde militärtjänst där. Så jag kommer ihåg de här gubbarna i vita grötrockar gick omkring där och refsade löv i parken. Han, den här Knut Ramén, han fortsatte fram till 1971 och han vid 91 års ålder la tillbaka krattan och ända fram till dess gjorde han repetitionsövningar på regementet. Intressant, eller?
Mm. Ja, lite kul. Vi skriver en krönika om honom.
Ja. Förutom inledningsverk lägger Karl XI stor vikt vid att fästningar byggs och underhålls längs Sveriges gränser. Som vi berättade om i förra avsnittet var ju Karl XI ständigt på resande fot. En viktig anledning var att se till att inte bara myndighetspersoner sköter sitt jobb utan också att försvaret var i bästa skick. Ja, för att ytterligare en gång jämföra med vår nuvarande kung, han reser ju mycket runt i riket, men frågan är om inte Karl XI är den regent som sett mest av vårt land. Ja, Karl XVI kanske skulle ta upp den här kampen, här blåkappan. Karl XI var ju väldigt intresserad att förflytta sig så snabbt som möjligt. Och istället för att rida kunde ju vår kung ta någon av sina sportbilar, eller hur? Han har ju en Ferrari där och en här klassisk AC Cobra. Eller vad tycker du?
Mm, för du menar för att komma folket ännu närmare?
Ja, han måste ju, han får ju inte åka ifrån dem förstås, så han måste ju stanna till där. Men vänta då, till för bilar, kungen har ju ett väldigt bilintresse. Men nej, han skulle naturligtvis ta den här, har du sett där från det där kungarallyt på Öland varje år? Har han ju någon gammal Volvo där från 40-talet, en sån här PV60 tror jag han kallar. Den skulle väl passa jättebra.
Ja, den hade passat mycket bättre. Jag vet, ja.
Karl XI, han är ju vid sina besök mycket mån om att lyssna på alla och slå ner på alla former av maktmissbruk och ineffektivitet. Nå, vi avslutade förra avsnittet med att berätta om häxprocesserna och antydde att de hösten 1676 skulle få en hastig vändning i Stockholm. Karl XI:s tid då häxprocesserna förekom som värst anses då vara något av en kulmen när det gäller sträng luthersk renlärighet. Både kungen och drottningen är djupt religiösa. Karl XI ser tveklöst sin kungagärning som ett Guds uppdrag. I 1695 års psalmbok ingår en konungs bönesalm där författaren uttrycker den enväldige kungens syn. Citat, en fader till att vara för landet är jag satt, att nöd och allsköns fara förhindra dag och natt. Giv Gud som allt förmår att jag mig så förbarmer att ingen tryckt och armer ifrån mig tröstlös går. Men den ortodoxa inställningen leder också till en mycket intolerant inställning till andra trosriktningar. Därför ses det som en stor triumf när man lyckas få någon att konvertera till den rätta läran. Karl skriver mycket om sådana tillfällen. I december 1681 döps 12 judar och judinnor i tyska kyrkan. Och ännu större uppmärksamhet ägnar han åt en fransk katolsk präst som konverterar i april 1689. Kungen skriver om hur prästen, citat, antagandes den rena lutherska läran och alltså övergav den påviske villfarande läran. Betydelsen understryks av att det sker i slottskyrkan under närvaro av två biskopar. Och än mer vikt tillmäts det när ytterligare en jude döps 1695 i tyska kyrkan. För då medverkar förutom kungen även hans moder, enkedrottningen, kronprins Karl, då båda prinsessorna Hedvig Sofia och Ulrika Leonora, alla kungliga råd med hustrur och ett stort antal biskopar. I februari 1693 manifesteras det nära sambandet mellan den lutherska statskyrkan och det karolinska enväldet på det mest praktfulla sätt. Då firas nämligen 100-årsminnet av Uppsala möte 1593. Visserligen knäckte Gustav Vasa den katolska kyrkans ekonomiska makt vid Västerås riksdag 1527, men det är ju, som du kommer ihåg, på Uppsala möte som vi slutgiltigt inför den lutherska kyrkan där Guds ord ska rent och klart predikas. Jubileet firas med en jättefest i flera dagar med tacksägelsegudstjänster, tal, doktorspromotioner, kanonsalut, pukor och trumpeter. Och sista dagen bjuder Karl den XI alla biskopar, professorer och kungliga råd på en riktig dundermiddag i den sal på Uppsala slott där Uppsala möte ägt rum. Karl är ju vanligtvis en tyst och inbunden person, men han är ju ingen som spottar i glaset och kan då, som vi rapporterat om tidigare, genomgå en radikal personlighetsförändring. Han utbringar skål på skål, tömmer hela tiden glaset i botten och kan inte vänta på att tjänare ska fylla upp hans glas utan häller upp på sig själv. Och plötsligt upptäcker kungen att biskopen, tillika Uppsala universitets rektor, tillika psalmboksutgivaren Jesper Svedberg, fuskar genom att ge sina upphällda glas till sin tjänare och tvinga honom dricka upp.
Vilken tönt.
Ja, då så kan man ju inte gå med på. Så kungen tvingar nu biskopen att under hans överinseende själv tömma glasen.
Ja, det är maktfullkomligt, men...
Ja, stämningen stiger och plötsligt börjar biskopen och professorerna dansa med varandra. Biskopsrockarna fladdrar, trumpeterna ljuder, pukorna och trummorna dånar och Karl den XI ställer sig upp på bordet och dirigerar de dansande biskopen och professorerna. Man ser ju scenen framför sig, eller hur?
Vilken fest alltså.
Ja, och dagen efter säger kungen att han aldrig haft så roligt i hela sitt liv.
Ja, som sagt, favoriten nu, det var nog det som avgjorde.
Ja, nå, hur gick det till sist med häxprocesserna i Stockholm? 8 kvinnor avrättades i Katarina församling på Söder, varav en rumpare Malin brändes levande utan att först blivit halshuggen, något som vi berättade om i förra avsnittet. Som i övriga landet var det framförallt barn som vittnade om att de av utpekade kvinnor i församlingen blivit bortförda till Blåkulla där de tagits emot av djävulen som häxorna festat om med. Vändpunkten kommer då en 15-årig piga, Annika, erkänner att hon fått betalt av 2 finska pigor, de så kallade myrapigorna, för att berätta att hon blivit förd till Blåkulla och där blivit piskad. Allt fler barn börjar nu under korsförhör erkänna att de blivit uppmanade att berätta sina påhittade historier, att de i själva verket inte alls varit på Blåkulla. Och de återstående trolldomsanklagade kvinnorna, de blir nu friade och istället anklagas dessa vittnen. Den ledande här är den 12-årige Gävlepojken Johan Gris som beskrivs som en vanartig och lögnaktig bängel. Jag har nämnt honom tidigare. Han pekade ut många kvinnor som häxor och han fick många barn och vittna. Trots sin ålder döms han till döden och hängs på Hötorget. Ett annat mycket flitigt vittne är Lisbeth Karlsdotter, en flicka i övre tonåren som mot löfte blir frikänd erkänner att hon ljugit och trots detta blir hon ändå senare avrättad på Hötorget. Den 15-åriga Annika som först erkände blir piskad 12 gånger 4 söndagar i rad, något som leder till hennes död. Det som i första hand tillskrivs äran av att få stopp på exprocesserna är läkaren Urban Hjärne. Han brukar ses som en upplyst person som reagerade mot vidskepelserna, men faktum är att han själv trodde på att häxor for till djävulen på Blåkulla, men han menar att de aktuella processerna var ett resultat av en masshysteri och att dessa barnvittnen manipulerades och berättade påhittade historier. Urban Hjärne är ju känd i ett annat sammanhang. Vet du vilket? Har du hört hans namn? Jo, han grundar ju en berömd hälsokälla norr om Motala, nämligen...
Nej.
Det är Medved, du vet. Medvedbrunn.
Ja, just det.
Ja, och han blir också kungens och änkedrottningens livläkare. Och Medved, det blir då känt när änkedrottningen blir några åker dit. Och då blev det ju plötsligt väldigt inne och trendigt att åka till Medved. Urban Hjärne, han var gift 3 gånger och hade sammanlagt 26 barn. Och en intressant kuriosa är att han vid 74 års ålder fick en son, Gustav Adolf. Och den här sonen, han kom att dö vid 90 års ålder. Så, mellan faderns födelseår 1641 och sonens dödsår 1805 är det 164 år. Det måste väl vara någon typ av rekord.
Ja, verkligen.
Ja. Nå, vi fortsätter det spännande 1680-talet med ytterligare ett avsnitt nästa gång. Det finns ju fortfarande mycket att prata om. Kommer Karl att lyckas behålla freden i ett oroligt och ombytligt Europa? Är det verkligen slut på häxprocesserna? Jag tänkte vi också skulle återknyta bekantskapen med kungens oroliga farbror Adolf Johan på Stegeborg, där allvarliga familjekonflikter kommer att utspela sig, och vi kanske också hinner att en sista gång bege oss till Rom och följa drottning Kristinas sista år.
Kan vi inte gå på fest med Karl den XI igen? Det verkar vara roligt.
Ja, vi får se om det finns utrymme för det. Tyvärr är det några mer tragiska händelser som kommer att drabba familjen här nu. Men stort tack för detta spännande avsnitt.
Tack så mycket. Så 2 veckor så hörs vi igen.
Det gör vi. Tack kära lyssnare. Tack Fredrik. Ha det så bra. Hej.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.